I år är det 2010. Det magiska år då samhället ska vara tillgängligt för alla. Enkla hinder i fastigheter och på allmänna platser ska vara borta och alla ska kunna använda kollektivtrafiken. Ja, det var i alla fall visionen när den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken antogs av riksdagen för 10 år sedan. Men samhället är inte tillgängligt och det finns ingen som tror att det kommer att bli det på de månader som är kvar av året. Diskrimineringslagstiftningen omfattar inte otillgänglighet. Och om den någonsin kommer att göra det vet ingen. Den utredning som gjorts är fortfarande hemligstämplad. Så nu börjar organisationer och myndigheter prata om livet efter 2010. Hur ska handikapppolitiken se ut då? Häromveckan ordnade HSO Skåne en konferens på det temat. Och en av de inbjudna var Ingmar Färm, ledamot av styrelsen för den europeiska handikapporganisationen EDF, European Disability Forum, som berättar hur EU arbetar med handikappfrågor.
Det finns ett direktiv mot icke-diskriminering som förhandlas mellan EU-kommissionen och medlemsländerna, men förut är trögt. Sen finns det då den nya strategin som heter EU 2020 eller 2020. Och i det direktivet som ska, strategin ska beslutas nu i juni slutgiltigt, där driver den europeiska handikapprörelsen att det måste finnas ett tydligt handikappperspektiv. Det är något som man kallar för Disability Pact, med ett antal konkreta punkter som ska genomföras då fram till 2020. Så perspektiven blir ganska långa i alla fall, va? Men det är två av de saker som är på gång och som ändå är positiva.
EU har ju ratificerat FN-konventionen, precis som jag antar alla stater inom EU har gjort. Gör det att den får en starkare ställning, eller?
Alla stater inom EU har inte ratificerat, tyvärr. Va? Men det är ju väldigt positivt att EU gör det, för då gör EU det för sin egen del, alltså för sina institutioner. Man kan inte diskrimineras om man söker jobb inom EU. Om EU genomför projekt och program så måste de vara i enlighet med FN-konventionen. Så på det viset är det ett stöd naturligtvis också för länderna att EU ratificerar FN-konventionen.
Tillgänglighet och diskriminering, det är den stora diskussionen i Sverige och även i EU har jag förstått.
Ja, det är helt rätt. Det är den stora frågan överallt när man pratar om diskriminering. För får man inte tillgång till samhällets service, till arbete eller vad det nu kan vara för någonting, ja, då blir man ju diskriminerad. Det är väldigt enkelt egentligen att det är så, men det kostar en del och därför är det väldigt många länder, företag, kommuner och landsting som motsätter sig en sån lagstiftning. Därför de säger att det blir för dyrt, säger de.
I Sverige har ju frågan gömts undan på något sätt i en utredning som är hemlig och ingen vet vad det står i den. Hur är det i EU?
Ja, i EU är det så att där finns det ett förslag till direktiv som kommissionen har arbetat fram. Och som nu stöts och blöts mellan kommissionerna och länderna. Och det som har hänt hittills är att direktivet har blivit svagare och svagare för varje runda som man har med länderna. Så att det är som vanligt att det är svårt att få igenom någonting som faktiskt kostar pengar.
Hur stort inflytande har ni i EDF då på EU? Lyssnar de på er? Tar de någon hänsyn eller skriver ni bara rapporter som ingen bryr sig om, eller?
Ja, det är lite svårt att säga, men alltså det är ju EDFs viktigaste uppgift, det är ju att påverka EU. Så man har ju, man kan säga, dagliga kontakter med EU-kommissionens olika direktorat. EDF svarar också för kansliet åt den så kallade Disability Intergroup, alltså handikappgruppen inom EU-parlamentet. Och man blir kallad, inbjuden till mängder av överläggningar. Och om kommissionen inte har samrått med EDF innan man lägger ett förslag till parlamentet, så kommer en reaktion från parlamentet och säger: varför har ni inte pratat med EDF? Så på det viset så har man en väldigt tydlig ingång till kommissionen framför allt, och också parlamentet. Vad som sen händer, det är ofta en annan sak, va? Men EDF har påverkat en hel del saker i EUs politik under årens lopp.
Till exempel, har du något bra exempel?
Ja, jag tycker det bästa exemplet är väl egentligen de kraven som finns i EU strukturfonder som är EUs näst största budgetpost. Att alla projekt som finansieras genom strukturfonderna måste ha kriterier kring tillgänglighet och icke-diskriminering. Det vill kommissionen inte ha, de här kriterierna. Men parlamentet, som vi har då väldigt goda kontakter med, sa att det ska in. Och då blev det så i slutändan. Men kommissionen skulle gärna vilja få bort de där bitarna ur strukturfonderna.
Men vad har det för praktisk betydelse då för funktionshindrade?
Ja, det är ju alltså vem som helst som då genomför ett projekt med stöd av pengar från socialfonden eller regionfonden måste då lägga in tillgänglighetsaspekter och icke-diskriminering. Så på det viset har du en betydelse. Och handikapprörelsen i Sverige svarar ju för ett projektstöd till alla övriga projekt som handlar just om tillgänglighet. Så att alla projekt i Sverige som ska få stöd ifrån socialfonden måste skriva in någonting om tillgänglighet. Och vet man inte vad det är, då vänder man sig till ett projektstöd som HSO har tillsammans med Handisam.
Tillgängligheten, ja. Tror du att den blir ansedd som diskriminering i Sverige innan den blir det i EU, eller?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att svenska regeringen får svårt i längden att stå emot de här kraven. De strider ju dessutom mot FN-konventionen. Och om Sverige ska lämna en rapport till Förenta nationerna redan nästa år och inte har gjort någonting åt det här, som också står omnämnt i själva propositionen för ratificeringen, då tror jag det blir svårt för regeringen att krypa undan det. Så någonting kommer, va? Sen är det frågan om hur det hela kommer att se ut. Och det som är problemet i sammanhanget, det är hur ska man beräkna kostnader? Det står någonting om skäliga kostnader. Vad är skäligt och vad är oskäligt? Och det är det man diskuterar väldigt mycket kring. Och där finns inga riktlinjer egentligen. Vad är skäligt och vad är oskäligt? Kan man tvinga en småföretagare att gå i konkurs bara för att fixa tillgänglighet? Nej, det är oskäligt, sannolikt. Men ett stort företag som Volvo, de kan göra väldigt, väldigt mycket naturligtvis. Jag tror att tillgänglighetskriterierna kommer att gälla i första hand stora företag, kommuner, landsting och stat.
Och det är de som kämpar emot sin lagstiftning.
Precis. Precis så.
Ingemar Färmen från den europeiska handikapporganisationen EDF om hur arbetet mot diskriminering och för tillgänglighet bedrivs inom EU. Han intervjuades av Birgitta Fredén.